Yes, så bra. Før jeg begynner å tale, jeg kuppet litt i dag, altså, så skal jeg be om å få fram en person som betyr veldig mye for meg, som jeg har veldig respekt for. Gunnar, kan du komme opp? Og ikke bare det, han ser eldre ut enn meg, og han eldre, men på innsida så han ikke mye eldre. Jeg liker den mannens lyst til å vokse, lyst til å bli utfordret av Gud og ta de utfordringene. Ja, og en ydmykhet opp på det som gjør at det blir fint. Vi har utfordret menigheten på finn hverandre, bygg nettverksgrupper, fordi at vi vokser sammen. Dere tok den utfordringen, du sammen med din kjære fru og flere andre. Kan ikke du si noe om det?
Ja, det startet sånn at jeg har jo kona mi Sylvia, og så tenkte vi trenger noen å prate litt mer med. Fellesskap får vi jo her i gudstjenesten og ellers, og så får vi jo med kirkekaffe kanskje, eller andre samlinger. Men likevel, vi kjente på at det var noe som kunne vært fint og vært sammen på en litt annen måte. Så tenkte vi, og så snakket vi med, for å være åpen på det, Karin og Thor, Jul Nilsen, og de har tenkt, og vi har tenkt begge to, eller alle fire ganske lenge, og så fant vi ut, jo, vi vil det. Så har Ellen og Vidar Nordgård kommet til, så vi har vært sammen en gang, og jeg synes det flott når, jeg kjenner på noe når det vokser fram, når vi ikke setter i system fra menigheten eller ledelsens side, men at det vokser fram noe. Det tror jeg viktig, og det tror jeg skal si til dere. Kjenn på litt om det noe som naturlig for deg, og så utfordre noen på det. Så nå har vi hatt første samling, blitt litt mer kjent, og så skal vi finne ut hva vi skal bruke de kveldene til, og det er vi ferdig med å finne ut. Altså, det, jeg synes det spennende, jeg liker det.
Takk skal du ha. Så ta den utfordringen. I dag skal jeg preke om noe, tale om noe som jeg aldri har talt om før. Jeg føler meg leder til det, så får jeg komme etterpå hvis dere ikke var så enige at jeg var så leder allikevel. Det tåler jeg. Får vi en PowerPoint? Jeg har satt overskriften «Søk først Guds rike», men det kan også bli mer og mer etter hvert her «Gi først til Gud». Jeg tenker at så lenge vi lever på jord, så kommer vi aldri å forstå og se Guds alle dimensjoner. Men vi er invitert med på en reise for å få lov å oppdage mer og mer med den hellige ånds hjelp. Typ, hvem er Gud? Hvordan er han? Hva rører hans hjerte? Hvordan ser han på meg? Og hva vil det si i praksis i mitt liv? Og så videre. Og så merker dere, og vi ser at vi oftest holder oss i det nye testamentet, og det er greit nok det. For Jesus kom for å gjøre bildet enda klarere og enda fyldigere av hvem Gud er. Nye testamentet sier, se på Jesus, sånn er Gud. Samtidig så lærer vi at Gud er den samme i Gamle testamentet som i Nye testamentet. Den hellige Guden som renset jorden med syndefloden og som ødela byer som Sodom og Gomorra, fordi graden av ondskap ble for stor. Så synes vi kanskje at den ekvasjonen blir litt vanskelig. Men så vet vi at mellom den gamle pakt i Gamle testamentet og den nye pakt etter Jesus, så står det en mann, og ikke hvem som helst. Jesus Kristus, som tok all synd, all forbannelse, all straff på sine skuldre. Og det er det som er forskjellen. Ja, Gud er den samme, men han er forskjellen. Og ja, det kommer en dag hvor rettferdigheten skal seire, og livet det har to utganger. Ellers hadde Jesus aldri trengt å dø. Men på grunn av Jesus så er det ikke en dag å frykte for oss som ønsker å følge ham. Men allikevel, Gud er den samme. Vi må bare lese Gamle testamentet med Jesus-brillene på. Han har tatt straffen for vreden og forbannelsen. Men Jeg merker mer og mer at i gamle testamentet så finnes det veldig mye som kan snakke rett inn i våre liv i 2020 om Gud og vårt forhold til ham. Og jeg skal ta dere med til noe som kanskje bare de mest bibelsprengte her kjenner til. Eller så tar jeg helt feil. Men gamle testamentet sitter i hvert fall på mange sannheter om hvem Gud er. En av de tingene vi kan se gang på gang i gamle testamentet er kraften og velsignelsen i å søke Gud først i alle ting. Vi ser hvordan Moses fikk instrukser av Gud, Guds lover, instrukser for livet, om en sabbat, og Gud innstiftet hviledagen for jødene, den syvende dagen i uka, Herrens dag. Ikke som en byrde i utgangspunktet, det var ikke tenkt som en byrde, men som et privilegium, hvile fra plikter, viet til Herren, på en måte gi Gud dagen, legge fra seg det materielle, det som forstyrrer, lade batteriene, løfte blikket som hans folk. Og det sier noe om Gud, og vårt forhold til Gud og verden. Han sier, søk meg. Dere, mine og jeg er deres. Søk meg. Så kommer det som kanskje ikke er så kjent for noen av dere i hvert fall. Det var ikke bare en sabbatsdag. Det var noe som het sabbatsår. Litt mer radikalt. Hvert syvende år var annerledes enn de andre årene. Det var et hellig år, spesielt innviet til Gud. Man skulle ikke arbeide på jorden. Den skulle stå urørt. Ikke pløying, ikke såing, ikke innhøsting og ikke planting. Det skulle opphøre. Både jorden og folket skulle la seg hvile. Og med en gang tenker vi, hvordan fikk de det til da? Det funket i begynnelsen når avhengigheten og tilliten til Gud fanns der. Og så skulle jorden være til rådighet for alle, for de fattige som fikk plukke det som vokste vilt. Men det var ikke nok med det. I tillegg, hvert syvende år, så skulle all gjeld, all kredit ettergis. Det er radikalt det. Slike reglene for ettergivelse. En hver som har lånt ut noe til sin neste skal ettergi lånet. Han skal ikke kreve inn noe fra sin neste og sin bror. For det er kun gjort ettergivelse fra Herren. Nasjonens finansielle kontor ble i realiteten ettergitt. Det var radikale forslag. Og det funket en periode når de var hengitt og overgitt og avhengig av Gud. Men når de begynte å snu litt Gud ryggen, og begynte å tenke, hvordan skal dette gå nå, va? Så begynte de å endre litt på, litt gå bort fra denne loven, denne instruksen. Og vi leser i andre krønikebok om 70 års fangenskap i Babylonia. En tidslengde som Jeremia profeterte om på forhånd, at den skal være 70 år, og så er det ferdig. Så får det komme hjem igjen. Det krønikeboken skriver, det at den tilsvarer de 70 årene, tilsvarer den tid av sabbatsår jødene til sammen hadde vendt seg bort og ikke fulgt det sabbatsåret. Han samlet opp alle de årene, så ble det 70 år som jorden skulle få være fri. Og de skulle være i Babylonia. Så, hva var Guds hensikt? For Gud har alltid en hensikt. Hva var hensikten med sabbatsår? Jo, jorden og hela verden tilhører Gud. Den er bare til, trodde oss, for å forvalte. Vi har bare lånet det vi har. Men det er Gud som eier det. Gud er allmektig. Gud kommer først og står over alle livets dimensjoner. Derfor må han bli satt først. Og over alt annet. Dette er så radikalt. Og under sabbatsåret så ble Israel i realiteten tvunget til å vende seg bort fra alle disse jordiske tingene og vende seg mot det åndelige. Et økonomisk vanvittig skritt i tro. Men det var en tid til å vaske og rense bort. Få ting i balanse. Gi slipp på sina förbindelser till den materiella sfären och man hållt för hårt fast. Bryte bond. Eftergi och bli eftergitt. Balsam. Och vad har det med oss att göra? Jo, Guds agenda för oss är att allt är Guds. Allt du har, allt du är, det är till lån. Det kommer inte att vara för evigt. Du får det inte med dig in i evigheten allikevel. Det är Gud som äger det. Och du får ha det till låns. Och vi prövar så gärna att vi håller på det vi har. Det här hör till mig. Det är min rätt. Och så minner Gud oss om ett sabbatsår. Det är jag som är chefen. Det är jag som är helig. Den här hållningen önskar Gud att vi ska leva i, även om vi inte har sabbatsår längre. En hållning som öppnar upp för en livsstil av generositet och det att ge. En givande kultur som öppnar upp himmelens porter när vi går in i det. Hela Jesu liv står i givertjänandens tegn. Han ger sina krafter, sin omsorg och sin kärlek till sina medmänniskor. Hela hans livsprogram var utformat i ordet: det är saligare att ge än att få. Apostlagärningarna 20. Med löfter om en öppen himmel full av välsignelse. Hela det kristna livet får karaktär av att vara en tackegave och ett tackoffer till Herren. I Nya Testamentet står det och ge står 416 gånger. 416 gånger. Jag upplevde detta när jag var på ungdom i uppdrag. Och det var en kultur av att ge. Och ge så det hållt. De som jobbat på köken, som kocker, de som var vaktmästare, de som jobbat med golvgrejer, de betalte för att vara där. De var med och betalte in till skolan. Så de hade sponsorer som finansierade att de var där och de betalte in. Jag såg så många ekonomiska under. För det var en raushet. Vem ska jag ge till? Vem ska jag välsigna? Du världen, jag blev välsignad. Du världen, jag blev välsignad. Det var ett team jag skulle på. Jag hade inte pengar en gång. Så är det en man från Finland som jag inte känner. Nästan känner han så lätt. Som önskade att välsigna mig med akkurat den summen. Nästan på kronestycke. Det var helt rart. Som jag trängte för att dra på tur till India. Och dela evangeliet med människor som aldrig hade hört. Jag läste om en menighet som jag känner lite. Som slet väldigt ekonomisk. Regningarna ökte och ökte i omfang. Men så var det en nabomenighet som var på väg att gå i konkurs. Och så kommer regnskapsmannen till ledarskapet och säger: vad gör vi? Och så blir ledarskapet enig om: detta går inte matematiskt samman. Vi välsignar de likaväl med en gave. Amen, men. Amen. Icke men amen. De upplevde det inte så att detta alltid ska göras. Men de upplevde det där och då. Den nabomenigheten klarte sig. Och de själv klarte sig. Det är inte så att det är en automat här. Jag puttar in 100 kronor och så kommer det automatiskt ut 150. Det är inte det som är grejen. Jag ska göra detta för att jag ska få dubbelt tillbaka själv. Då är hållningen fel. Men hvis jag har en hållning, jag önskar att vara med och ge, för det är egentligen inte mitt. Jag önskar att vara med och välsigna. Så får vi se hur himmelens porter öppnar sig. Och ge tionde är ett Guds princip som följt Guds folk helt från starten. Det startade inte med Moses och Guds lover. Vi kan läsa om det allerede med Abraham som gav det första och det bästa. Han gav tionde av det han fick av inhöstningar eller av dyrarna han hade. Och ge det första och det bästa tillbaka till Gud. Följs upp i Nya Testamentet. Icke bara som en pliktskyldig handling som vi lovligt ska följa efter för att få grönt lys av Gud. Men som nu vi inviteras med på. Med iver. Icke först och främst för att menighetsvirksomheten eller pastorn ska få sin lön. Men som en naturlig del av att vara barn till en stor och helig Gud. Som i utgångspunkt har ägarskapet i allt vi äger och har. Jag kan se en tredelt givet tjeneste i Nya testamentet. Och det begynner med att ge tiende till ditt andliga hem där du hör hemma och får din andliga mat. Galaterbrevet skriver: den som får upplärning i ordet ska dela allt gott med sin lärare, modern kontext, med sin menighet. Far icke vill, Gud lar sig icke spotte. Den människa sår ska det också höste. Den som sår i sitt eget kött höster fördärvelse av köttet. Men den som sår i onden höster evig liv av onden. Och som jag sa, icke utgångspunkter för att ja, vi stiller ju upp. Det är kämpebra. Men för att det är en del av att vara en efterföljare. Du är med på något som är större än menigheten. Och det betyder att menighetens upp- eller nedturer inte ska ha något att säga i förhåll till vad du ger till Gud. Ge tiende. De första kristna var kända radikala i givetjänsten. De hade en kultur att ge mer än förväntat till de som trängte mer. Inte bara tiende. Men de gav extra gaver när de såg behov. När de såg någon som sultet. När de såg någon som hade det vondt, som hade det vanskligt. De gav till mission. De gav generöst för att överraska till någon som inte förväntat det. De gav för att välsigna. De var radikala. De hade en kultur på det. När du ger en gave till de fattiga, skriver Matteus, ska den icke den vänstra handen vite vad den högra gör, för att det kan vara en gave i det skjulte, och din far som ser i det skjulte ska lönna dig. Ska lönna dig. Amen, halleluja. Halleluja. När du ser en familj som akkurat har mistet sin man, kanske du ska gå dit. Jag vet att flera gör det här. Med färdiglagt mat, laget mat. Det är en givet tjänste som kostar någon kronor, men du är värden vilken välsignelse. Du är värden vilken välsignelse. För de som får det och för dig som ger. Och så är det ju så mycket mer än örer och kronor. För det stora bildet är att ge sig själv till Gud. Med det man är, med det man har. Det jag har i lommene, det jag har av gaver, det jag har av ögner och öron. När du besöker en syk eller gammal, när du stiller som festkommitté i menigheten här, eller pyntekommitté, eller leder möter, så gör du inte det för att stilla upp. Du gör det som en gudstjänste med ditt lägeme. Därför förmanar jag dig vid Guds barmhärtighet, sösken. Bär kroppen fram som ett levande och helig offer till glädje för Gud. Det ska vara deras andliga gudstjänste. Jag kommer med det jag har, om det är mycket eller lite. Och så är det en gudstjänste till Gud. Om det är så att jag vasker en toalett som ingen vet att jag vasker, ser Gud det. Jag gör det extra nöje. Gud gläder sig. Och så inviterar han dig med. Och så är det så att räckvidden av det du gör kommer du inte att se i denna levetiden. Ja, men det var ju så lite. Jag har sett så många gånger hur det lilla har betytt något otroligt stort för en annan. Men det var ju så lite. Det var ju så lite. Jag ska avsluta med en av mina favoritfilmer. Vem har sett Schindlers list? Den är gammal nu, men ja, många här. Oskar Schindler, det handlar om han. Detta är a real story. Tysk affärsman som räddat mer än 1000 polsk-jödiska flyktingar från holocaust, från en säker död. Fordi han köpte det in i sin fabrik. Han fick förhandlat så att han kunde få det in i fabriken. Han tänkte inte så många, men han sa att det var en möjlighet att rädda det. Och så jobbet i fabriken och överlevde holocaust. Och när allt är färdigt, Tyskland har fallit och de som har överlevt jublar för att det blev som det blev. Så rinner tårarna på Schindler, nej, på Oskar Schindler. Och man kunde ha tänkt att han var yes. Bra gjort av mig alltså. Han var inte där. for den ringen her, så kunne jeg ha reddet 4 jøder til. For den bilen som jeg ikke solgte, så kunne jeg ha reddet 20 jøder til. Jeg kunne ha reddet flere. Jeg kunne ha gjort mer. Og det er ikke meningen at vi skal få dårlig samvittighet her, men det utfordrer meg til å være en levende gudstjeneste, en åndelig gudstjeneste i hverdagen. For det kan bety så mye for den ene. Jesus sier, bli som et barn. Og med det tror jeg han mener noe av den avhengigheten, noe av den tilliten som han ønsker å forme i oss. Jamen, jamen, jamen. Amen. Jeg forstår ikke alt, men jeg gir deg tilliten min. Jeg gir deg æren, for du er en hellig Gud, men du er også en god Gud, som ser meg og bærer meg. Skal vi be? Jesus, jeg priser deg. Takk for din raushet. Takk for at du er en givende Gud. Du gir og du gir. Du gir så at vi får det vi trenger. Så takker jeg for at du setter i gang prosesser i oss til å ta skritt i etterfølgelse. I det å gi tilbake det som egentlig hører til deg. Takk for at du starter prosesser. Du har startet prosesser før. Du starter prosesser i dag. Hvor du utfordrer, hvor du hjelper og du veileder. Jeg takker deg for at du er en god Gud. Og så er du med oss i den uka som kommer. Velsigne deg, Herre. Jeg velsigne deg, Far. Jeg velsigne deg, Sønn. Jeg velsigne deg, Hellige Ånd. Amen.